Vi tonar in. Interiör framför en dator. En utvecklare sitter framför en dator. Denne verkar lätt apatisk och sitter febrilt och bläddrar bland refaktoriseringsverktygen i idén. Plötsligt bryter utvecklaren den fjärde väggen och vänder sig direkt mot kameran och talar till denne. Utvecklaren. Hjälp! Jag behöver någon! Hjälp! Inte vem som helst! Hjälp! Du vet, jag behöver någon! Hjälp! En dörr slås upp och intrampar Ola och Tobbe. De kliver med bestämda steg fram till utvecklaren och lägger en varsin hand på dennes bägge axlar. Tobbe tar till orda. Relalaxa och lyssna på avsnitt 64 av väg 74. Precis som du gör.
Hej och välkommen till Väg 74, en podcast om mjukvaruutveckling. Ni lyssnar till Ola Elnestam, det är jag, och Tobias Anderberg, det är du.
Det är jag!
Hur är läget?
Det är bra. Jag har precis jobbat mig igenom en förkylning, så vi får se om jag får så här, mormors hosta mitt i alltihop eller någonting.
Okej. Det var en del popreferenser här i introt.
Ja. Du tog dem?
Ja, jag tror det. Var det mer än två, eller?
Nej.
Nej, då tog jag alla båda. Ja, hur har veckan förlöpt? Eller veckorna sedan vi snackades vid sist?
Jo, det har varit bra faktiskt. Det har varit en bra helg nu också för att vi har inte haft någon regn på 2 dagar. Och det är första gången sedan typ juni eller något.
Oj, och persikorna står i, har mognat, eller?
Nej, de har ju ruttnat bort för allt regn, så att...
Ja, håller ni, centrerar ni liksom aktiviteterna runt vädret?
Jo, men det blir ju lite så.
Ja.
Jag skulle ju, har ju fortfarande en vägg kvar på huset som jag ska riva panel på. Och när man liksom river bort panelen så vill man inte blottlägga underlaget innan man har liksom tid att sätta på vindpapp och upp med allting igen.
Nej, det är klart.
Så det har varit lite bökigt.
Ja, men nu sitter vi här. Mm. Avsnitt 64, sa du.
Mm.
Ett ganska trevligt tal.
Mm. Jämt delbart med 2.
Mm. Och några andra tal. Förra avsnittet handlade ju om psykologisk, vad ska man säga, säkerhet.
Mm. Psykologisk liksom... krigföring, trodde jag du skulle säga. Jag tänkte, det har vi inte pratat om.
Nej, jag tror att det är en bra grund till det vi ska prata om idag.
Mm.
Vi ska ju prata om hjälp.
Ja.
Och det här kommer också liksom lägga grunden för lite framtida avsnitt.
Mm. Ska du spoila någonting om det eller?
Nej, jag vill inte göra det. Ja. Men det kommer komma lite subkategorier på det här.
Mm. Men det är bra, vi behöver en serie igen. Sen vi avslutade den där XP-serien så har vi inte haft någon sån här riktig serie.
Det är roligt med tomhet. Serie.
Ja.
Mm, jag också. Jag gillar kontinuitet.
Mm.
Och saker som hänger ihop. Nej, vi ska prata hjälp idag. Men innan vi gör det så ville vi uppmärksamma en roadie. Mm. Lite grann. Vi har ju så här lite tvångströjegrejer som vi gör.
Mm, precis.
Men det verkar som det smittar av sig lite.
Mm. I våran Slack-kanal faktiskt så var det Mikael Lövholm som valde att hoppa på ditt uppdrag med att inte ha några och i commit-meddelanden. Han började det hela med att han hade slagit sig själv på fingrarna och insett att han var tvungen att... Eller att han hade brutit mot den regeln under dagen.
Ja.
Så att från och med dagen efter skulle han ta på sig tvångströjan.
Ja, så han tänkte, nej Micke, nu får det vara nog.
Ja.
Ja. Jag tycker det hjälper mig att tugga ner arbetet i lite mindre delar.
Mm.
Jag lyckades faktiskt också utan alldeles för stor ansträngning här förra veckan. Jag satt och programmerade en hel del. Att hålla ner mina commit-storlek.
Mm. Jag gjorde det faktiskt också i veckan. Jag skulle göra en ny release av min mjukvara, och då brukar det, efter att man har startat releasebranschen, så brukar första steget vara att öka versionsnumret och öka på. Vi har ju ett ramverk som vi alltid beror, alla våra produkter beror på. Mm. Så då drar man upp den versionen till den senaste också, när man ska bygga releasebygget. Mm. Och det där brukar jag alltid vara i en commit. Men nu gjorde jag faktiskt i två committer istället.
Ja. Ja, jag skulle vilja prata lite inzoomning först, som sagt.
Mm.
Och prata om brus.
Eller?
Ja, vitt inte bokstavligt brus. Talat. Inte bara, eller mest av allt inte sånt.
Nej, okej. Okay.
Utan jag tänker mer på i vår vardag hur vi kommer till jobbet. Och ja, det händer ju en massa med andra saker i livet.
Mm.
Och det kan vara lite svårt ibland att koncentrera sig då.
Mm.
Så tänkte jag liksom att vi... Så det finns ju några strukturella grepp som du kan ta för att minska bruset. För att liksom få dig... Egentligen handlar det ganska mycket om att fokusera. Få bort saker som stör dig. Om du faciliterar ett retro, en återblick.
Mm.
Så är den här incheckningsövningen, tycker jag, ett sånt bra exempel.
Ja, just det. Den första övningen man brukar köra för att liksom komma i rätt stämning och sådär. Komma in i matchen lite grann.
Ja. Att du bestämmer för att men nu är jag här. Mm. Och du får liksom en liten knuff i riktningen att okej, bra, nu.
Lägger jag det där här. Andra bakom mig och fokusera på det här ett tag.
Ja. Jag ska säga att det är en sån brusreducerande aktivitet.
Just det.
Staffan Nöteberg, han berättade om en teknik när han skrev Pomodoro-boken.
Mm.
Liksom, och applicerade Pomodoro-grejer liksom på sitt bokskrivande. Då, när han tar tag i liksom den här uppskruvningsbara äggklockan, den här tomaten.
Ja.
Det är en sån liksom, teknik för att okej, nu fokuserar jag.
Det är intressant att sådana liksom, fysiska hjälpmedel kan så här, få hjärnan att automatiskt fokusera på något vis.
Mm.
Det är lite som så här, Pavlovs hundar, eller vad?
Så varje gång Staffan hör det här ljudet när han skruvar upp en tomatklocka, då kommer han bli
superfokuserad. Då börjar han dregla.
Ja. Och bli jättefokuserad.
Ja.
Nej, men jag märker att det finns... Jag brukar göra sådana strukturella grepp också när jag coachar min dotters fotbollslag till exempel.
Mm.
Och då brukar jag nästan alltid vara vid en fotbollsplan. Och eftersom...
Det var ett intressant strukturellt grepp att vara vid en fotbollsplan när man ska träna fotboll.
Exakt! Det är många som tränar i skogen. Nej, utan vi ses ju alltid vid en fotbollsplan. Men då är det nästan alltid någon där före oss också.
Ja, just det.
Det finns ett planschema. Och det är väldigt intressant att se vad som händer på den planen. Det är mycket spring, mycket boll och rop och sådär. Och det är lite svårt då att få 8-10 fotbollsspelare att lyssna. Om de sitter och tittar på en fotbollsmatch. Så då brukar jag alltid placera mig så att de har ryggen mot planen.
Just det.
Det blir lite svårare att liksom måste vrida på huvudet i alla fall och...
Ja, det blir framförallt väldigt tydligt när det är någon som inte lyssnar då.
Precis, eller om jag ska instruera för en teknik. Då brukar jag ställa mig så att om det är soligt ute så att jag har solen i ansiktet och spelarna slipper ha solen i ansiktet.
Ja, just det. Som slipper
det är också ett sätt att,
solbruset.
Att liksom, ja, att fokusera.
Ja, det är bra.
Jag tror att det, ja precis. Om ni ska, nej, men jag tror att det går att liksom tänka lite på det här i sin vardag. Hur gör du för att reducera bruset för dina medarbetare och för dig själv?
Man kan ha en scrum master. Det är ju en typisk sån brusreducerare. Du bara skrattar.
Ja, jag vet inte. Jag förväntade mig att det skulle komma något skoj här. Men det kan absolut vara så. Att den här scrum mastern faktiskt tar bort saker som bara är brus.
Mm.
Men jag förstår inte varför du måste komma dragen med Scrum Master. Nu är det färdigmästrat.
Mm.
Nu kör vi huvudämne.
Absolut. Hjälp.
Vad är hjälp egentligen? Jag vet inte, jag tänkte att vi älskar ju sånt här, men att definiera det här innan vi sätter igång.
Mm.
Vad är hjälp?
Hjälp är hjälp.
Det är när man gör någonting för någon annan.
Ja, precis. Bjuder på sig själv lite. Nej, men, man hjälper någon med någonting som den inte klarar av. Antingen rent fysiskt eller rent kunskapsmässigt eller på andra sätt.
Mm. Jag går och hämtar ett glas vatten till dig. Eller plockar ner en sak som står för högt upp på en hylla till ett barn. Jag kan kanske visa någon ny intressant teknik i Overwatch. Ja, kolla med den här gubben. Då kan du göra så här.
Mm.
Jag kommer ihåg när jag spelade vansinnigt mycket Quake. Så finns det massor med olika tekniker du kan göra. Typ springer du, hoppar där, slänger den granaten där. Du kan granathoppa upp till den lilla punkten där. Och där uppe är det grymt att stå. Det är också hjälp.
Mm. Ofta hjälp, hjälp kan ju vara saker också som att bara vara en vägg också.
Vad menar du då?
Ja, så här rubber ducking liksom.
Ja, ja. Ja, visst.
Ja, jag behöver hjälp med det här. Och så förklarar de problemet och så, förresten, jag kom på det.
Ja. Ja, det är skönt. Men det är ju en grundläggande social process. Alltså fundamental för liksom vårt interagerande med varandra.
Mm. Alla är beroende av hjälp ibland liksom.
Ja, jag skulle säga att alla är beroende av hjälp, eller åtminstone har varit det.
Mm.
Det finns ju inget barn som klarar sig själv.
Nej.
Och jag tror att det här är en sån här kulturell grej. Att målet för de flesta är väl ändå att bli mer eller mindre oberoende. Alltså att kunna stå på egna ben. Förr eller senare så tror jag att, jag vet inte om du håller med här, men jag i alla fall blivit uppfostrad så att förr eller senare skulle du kunna liksom flyga själv.
Mm.
Och kanske skaffa en egen familj.
Mm, precis.
Och kan du inte ta hand om dig själv, då kan du inte hålla på att ta hand om barn.
Nej.
Så jag tror att i alla kulturer på jordklotet så är det liksom så att kan du ta hand om dig själv så har du liksom lite högre status. Eftersom det är så, ser ut så, så blir den här hjälpprocessen lite intressant.
Mm.
Du noterade ju en sak här om vad som händer om jag skulle be dig om hjälp, så att säga. Vad händer med våra status, så att säga?
Mm, precis. Vi har ju bägge läst en bok på ämnet.
Mm.
Av Edgar Schein. Jag har insett att det här är andra gången vi använder en av hans böcker.
Ja, det är det.
Helt omedvetet.
Jaha.
Från min sida. Men det är en av dina favoritförfattare, eller?
Ja, han är grym. Ja, jag gillar honom.
Men han pratar om det här med att med social economics eller social ekonomi.
Mm.
Att man kan se en hjälpande relation kan man se som en ekonomisk transaktion. Det här blir väldigt abstrakt, men
ja, lite torrt, men ja.
Mm. Men om jag behöver be dig om hjälp till exempel, då sänker jag medvetet min egen status.
Mm.
Och sådär i förhållandet gentemot dig och höjer upp dig liksom, att du, jag ser att du kan hjälpa mig.
Mm.
Snälla, hjälp mig.
Mm.
Och det du måste göra då för att det ska bli en så bra hjälpande relation som möjligt är att du måste jobba på att återge mig den statusen.
Ja, för att annars blir det liksom obalans i vår relation.
Ja, precis.
Och att det är en balans i relationen är väldigt viktigt.
Mm.
För förtroende och vår relation. Att det inte känns som att jag vet inte, utnyttjar dig eller att jag liksom inte kan stå på egna ben.
Jag tror den där balansen behövs för att du ska acceptera min hjälp också.
Mm.
Därför att det är väldigt lätt att om jag ber om hjälp och så börjar du direkt kanske bara, ja här, kliv åt sidan, jag fixar det här.
Mm.
Eller bara, är du helt dum i huvudet, du ska göra så här och så här. Då kommer jag bara tycka att du är dum i huvudet. Och så, för då har inte jag återfått den här statusen. Då kommer jag förmodligen gå därifrån och säga till mina kompisar att Ola, han frågar aldrig honom hjälp, han är helt dum i huvudet. Då får jag liksom återta min status själv genom att snacka skit om dig eller något sånt där.
Ja. Jo, nej men det finns en del fällor som man kan ramla i som både hjälpare och mottagare.
Mm.
Du pratade ju lite grann om den här första fällan för en mottagare då. Och det är den här att man litar inte riktigt på den som ska hjälpa.
Exakt. Och det är väl typiskt i nya situationer, alltså i nya relationer. Där du inte känner den som du ber om hjälp till exempel.
Mm.
Eller är det någon som är inhyrd för att så här, ja, jag är scrum coach, jag kan det här, jag vet vad ni ska göra.
Ja. Eller om liksom något barn kommer och frågar så här, men ja, kan du hjälpa mig med matten, mamma? Och det är så här, vänta här nu. Är det verkligen så att de vill ha hjälp med matte eller inte?
Mm.
Eller är det någonting annat?
Exakt. För det är väl en typisk sån där, när man blir, när någon ber om hjälp så är det väldigt lätt att bestämma sig för direkt att jag vet vad som är problemet.
Ja.
Och så behöver det inte alls vara så. Ofta Nej. Är det inte så.
Nej. Nej,
att man så här stereotypar liksom, det här, ja men det här är klassiskt, det här är ju byggsystemet. Men så är det visar sig att det var inte alls det handlade om.
Nej. Nej, det kanske faktiskt handlar om byggsystemet, men det kanske egentligen inte bara var, det kanske var någon så här svepskäl.
Ja.
Och lätt att falla i där. En annan grej som är en fälla som är lätt att falla i, liksom när någon kommer och ber om hjälp och sen så börjar du hjälpa den. Och så bara, phew, vad bra, nu kommer den här personen ta hand om mitt problem.
Mm.
Och liksom bara lämpar över allting på den personen. Och det är liksom inte heller bra. Så det är liksom lätt att liksom bara ge upp det här problemet då, eller vad man nu hade.
Mm.
Och gå vidare, men sen så i själva verket så är det inte det problemet löst överhuvudtaget.
Nej, och risken är att en sån grej skadar relationen också.
Ja.
Om du går in och, ja visst, jag bjuder på mig själv och försöker hjälpa dig med det här. Och så bara lämpar du över problemet på mig.
Mm.
Då kommer jag ju inte vilja hjälpa dig i framtiden kanske.
Nej, den här personen bara lämpar över en massa dynga på mig hela tiden.
Ja, precis.
Ja, det vill vi inte hamna i. Och sen så, en annan fälla är liksom att du använder det här bara för att få bekräftelse.
Mm.
Och bara söker bekräftelse hela tiden. Och maskerar det som hjälp. Och det är inte heller speciellt bra för en relation.
Nej. Det skadar liksom också den här balansen.
Mm. Och sen så var vi också inne på det här med att så här, stereotypa problem och så här, ha så här, orealistiska förväntningar på hjälpen som man kommer få.
Mm.
Som jag ber dig om hjälp så bara, ja, nej, nu. Åh, woho, Tobbe är här! Han kommer lösa allt! Och så kommer du in och bara, jaha, vad har du sagt till dina kollegor att jag ska göra här egentligen? Nej, jag har inte sagt något, men han är här nu! Han är här!
Ja.
Han kommer liksom göra så att alla kommer kunna gå på vatten. Och releasen, det kommer gå utan problem. aldrig mera mergar. Står det liksom hela liksom gruppen bakom mig och skriker. Det är liksom, ja, det är några vanliga fällor som vad ska vi säga, mottagaren. Det kanske låter torrt att säga, men vi har en hjälpare och en mottagare. Det är liksom de här två parterna i ett förhållande.
Ja.
Men det kan ju, den där rollerna kan ju gå fram och tillbaka ganska fort.
Mm.
Det finns några fällor också som en hjälpare kan ramla i.
Mm, det kan jag tänka mig.
En av dem är att du är för snabb med att ge lösning på problemet eller liksom dela mer av din visdom.
Det är ju lite det jag pratade om också, att man tolkar informationen för fort och ställer sin egen diagnos utan att egentligen veta vad det handlar om.
Du kommer in, ser, ja, det är precis det där. Okej, Tobbe, du gör så här. Okej, sen är det klart. Ja, boom, bam, så går jag därifrån.
Mm.
Och du bara, aha, vad händer nu? Och lär egentligen ingenting. Eller om jag kommer och så säger någonting så här, ja, men du ska göra det här. Och du bara, ja, det vet det tusan om vi får eller om jag vill. Jo, absolut. Ni måste göra så här nu. Annars så kommer hela huset braka ihop. Nej, så kan det väl inte vara. Jo, det är det. Så att det blir liksom så här, gå på stenhårt när du möter minsta lilla motstånd.
Mm.
Det skulle jag tycka var jättejobbigt.
Mm.
Men, nej, men du hör inte vad jag säger. Lita på mig. Det är så här är. Ibland så kan det vara ett här förhållande mellan den som hjälper och den som tar emot hjälp. Som är, det kan vara lite känsligt. Och då kan du komma in och så ger du liksom stöd och liksom, ja, till den här personen. Men det känns ändå lite så där konstigt. Typ, stackars dig. Jag är verkligen ledsen alltså för dig, lilla plutten. Det där är en tuff situation.
Mm.
Och det är kanske inte helt lämpligt att säga till någon vd. Eller vad det nu är. Om det liksom är någon form av hierarkisk. Det kan vara lite känsligt hur du uttrycker dig.
Mm.
Och den här personen kan ju liksom nästan tappa ansiktet då.
Mm, precis.
Eller någon ber dig om hjälp och du är lite sådär tveksam. Så bara, nej, jag kan inte hjälpa dig. Och det där är väldigt så här svårt att liksom se på förhand. Så här, du kanske inte kan hjälpa den här personen. Men då kommer den tappa ansiktet för att den har bett dig om hjälp.
Mm.
Eller så här, tänker någon så här in i huvudet bara... Jessica, det där vill jag absolut inte ha med att göra när någon kommer och ber om hjälp.
Mm.
Och så kan det ju vara, men det är, och då är det ju verkligen ett dilemma, för den här personen kommer till dig. Det kanske är den sista utväg som den här personen liksom ser det som. Så det är svårt. Det finns fler fällor som du kan falla i både som hjälpare och mottagare.
Mm.
Vi håller på något sätt att så här bygger upp och beskriver varför hjälp kan vara svårt.
Mm.
Vi har det här hjälp som är en social process. Vi måste bygga ett förhållande. Det finns lite fällor som man kan falla i som hjälpare och mottagare av hjälp. Och sen har vi lite saker också som gör det också svårt. Och det är saker som så här, hjälparen kanske inte vet eller mottagaren inte vet.
Ja.
Jag tänkte att vi skulle dra 5 stycken saker på båda sidorna här då, som också gör det svårare för hjälp att nå fram.
Mm.
1. Mottagaren. Förstår mottagaren dig när du ska hjälpa?
Precis. Vilken nivå ska du lägga hjälpen på? Liksom?
Ja, exakt. Jag kommer ihåg när jag jobbade i datorsupport. Telefonsupport. Och då ringer ju folk och har problem.
Mm.
Så här, ja, nej, min dator har hängt sig. Okej? Då gäller det liksom snabbt och så här, vilken nivå ligger den här personen på? Så är det typ så här, okej, vad ser du framför dig just nu? Ja, men det är datorn, den har hängt sig. Okej, om du rör på muspekaren, rör på musen, vad händer då? Nej, men den har fryst. Den rör sig inte. Då är det så här, okej, kan tryck, kontroll, alt, delete. Och en gång så var det en person som bara som så här, allt. Det är jättesvårt att få ner alla knappar på en gång. Så då var det så här, okej, bra. Vi struntar i det. Ser du knappen på datorn? Ja. Okej, tryck bara in den. Och sen så väntar du 3 sekunder. Och sen trycker du in den igen. Så va? Ja, nu har jag gjort det. Okej, vad händer? Är skärmen svart? Nej, det är fortfarande fryst. Och jag satt och tänkte, det är omöjligt att datorn kan ha startat upp så där fort. Ja. Så jag frågade så här, tryckte du på tvn eller på hårddiskens strömknapp? Nej, jag tryckte på tvns. Okej, den här gången, tryck på hårddiskens knapp.
Okay. Tryck bara en gång och sen går du hem.
Nej, men det, som sagt, där hade jag hade kastat mig in i det där och trodde att men alla vet ju vad kontroll alltid lite. Det startade ju om en dator på den tiden. När det var liksom, det var DOS och Windows. Mm. Men där gick jag lite bet. Så nästa gång så var jag lite försiktigare. Med att liksom komma med lite för, så här, hotkey-tips.
Mm.
Så det är så här, det är nummer 2 då, så här, saker som jag inte visste då, eller som hjälparen inte vet, att kan de tillgodogöra sig rekommendationerna jag kommer med?
Ja.
Eller så här, vad är mottagarens verkliga motiv när de ber om hjälp? Också samma sak, då, en liten story från min supporttid när det ringer en någon administrativ personal på en avdelning på sjukhuset. Och sa så här, ja, jag håller på och skriver här och det är jättesvårt. Det går jättebra att skriva, men när jag vill ändra texten, det är så vansinnigt krångligt. Så jag tänkte så här, ja, men okej, vad vill den här människan göra? Jag förstod inte vad människan ville göra. Så jag gick dit istället. Jag kunde inte ta det på telefon. Men ta det lite lugnt så här, gå och ta en kopp kaffe, jag kommer om 10 minuter. Ja, nej men då visade det sig att den här personen då ville inte, eller de ville liksom radera texten, men jag upptäckte att de satt och ordbehandlade i MS Paint. Så varje gång de skrev texten, tryckte och så klistrade in den, när jag skulle radera, då hade jag ju sagt att de skulle använda backspace. Men det gick ju inte alls. Jag tryckte in texten i MS Paint. Så jag så här, okej.
Okay, jag använde suddigummit då?
Jag tog suddigummit. Så att jag visade, jag tror att det var Word eller något liknande. Och hon var helt WordPad, lyrisk.
Kanske. WordPad kanske?
Ja, det var det kanske. Hon var helt lyrisk. Det här är ju jättelätt. Det är som en skrivmaskin. Jag bara, ja, absolut. Så att där jag visste ju inte sammanhanget där heller. Vilket är liksom en annan sak som jag inte kunde veta där. Den femte och sista saken som är så otroligt svår att veta, det är så här, okej, det här med förväntan och stereotyper och vågar vi lita på den här personen som ska hjälpa mig? De kan ha råkat ut för, speciellt i så här supportsammanhang, märkte jag. Vissa var, de behövde verkligen hjälp, ringde in, men de trodde att de skulle få en utskällning ibland. Det verkar som att supportpersonal har liksom en effekt på vissa, så att de får en utskällning, jag vet inte.
De har läst för mycket Dogbert.
Ja, kanske det. Så det är sådana saker som hjälparen inte vet. Sen har vi lite saker som mottagaren inte vet.
Ja.
Och det här är också lite så här halvläskigt. Men har hjälparen kunskap och motiv och liksom den här färdighet som gör att jag kan lita på den här personen? Eller så här, om jag ber dig om hjälp så bara, ja, jo, Tobbe, här kan du, ja, jag vet inte, jag har ju aldrig bytt kamrem på en bil. Kan du hjälpa mig med det? Och så börjar du klia i huvudet. Bara, ja, ja, det är inga konstigheter. Det är liksom bara in här och så börjar du riva i motorn. Och så 16 minuter senare så ligger det, jag vet inte vad, på golvet och lite till. Då börjar jag så här, vänta, ta här nu. Greja Tobbe här verkligen? Nej, nu måste jag åka och köpa en vinkelslip. Och så här, vänta, vad får, om jag ber en Tobbe om hjälp här med min bil, vad får det för konsekvenser? Kommer jag ens kunna köra den här bilen sen?
Mm.
Eller så här, kan jag lita på hjälparen? Om du är i ute och åker bil och sen så liksom vevar du ner rutan i något så här område, så bara, ah, nej men ja, jag behöver komma till och vad du nu ska, så den här personen tittar på dig, så bara granskar bilen, bara nickar lite, bara nice car. Vad sa du att du skulle någonstans? Jag skulle till 56 och 48 korsningen där. Ja, nej men sväng nästa vänster bara, så då kommer du in på 56 direkt. Sen så är det bara typ, ja, nej men så när du åker in där så känner du att du åker in i så här riktigt så här shady område.
Mm.
Och det är ju det här, ja, kan jag lita på den här personen? Eller kan jag göra det som föreslås? Det kommer någon och säger så här, ja, nej men absolut, det där är inga konstigheter. Du behöver ju bara liksom gå in i datorn, starta en prompt, in i den här katalogen och sen så kör du bara de här tre kommandona och sen så, ja, så har du ingen aning om så här. Det där låter krångligt. Eller, ja, nej men det där klarar jag, men vad händer om du går paj? Och sen så har vi en sista grej så här, vad kostar det liksom att få hjälp av den här personen? Liksom, antingen så är det reda
och
pengar.
Och inte bara finansiellt då, utan även socialt och emotionellt.
Mm. Mm. Det är lite så här osäkerhetsfaktorer, de här 10 grejerna vi har rabblat upp nu då. Mottagaren inte vet, och vad hjälparen inte vet. Så med alla de här svårigheterna på bordet då, ska vi borra oss vidare liksom i den här sociala teatern så att säga?
Det tycker jag. Ska vi definiera 3 olika roller kanske?
Mm. Vad gör de här rollerna?
Det är ju vilken roll som hjälparen väljer att anta egentligen i den här hjälpande situationen. Den första rollen är ju expertresursen.
Mm. Ja, jag är en sån.
För vi gillar ju att bli kallade resurser, men experten kan vi säga.
Ja.
Jag kan allt om det här ämnet, så jag kan dela med mig av min expertkunskap. Liksom. Mm. Eller så har vi roll nummer 2 som är doktorn.
Ja.
Och en doktor är väl lite annorlunda från en expert, så tillvida att en doktor jobbar mer med att diagnostisera ett problem. Liksom. Och sen skriva ut mediciner.
Ja. Ja, okej. All right. Så att du, till skillnad från experten så börjar en doktor med en liten diagnos.
Ja, precis.
Och sen går de in i liksom, ja, att föreslå någonting, eller?
Mm, precis. Och den tredje rollen, det är processkonsulten.
Mm-hmm.
Och en processkonsult jobbar initialt med att skapa en sån här jämställd relation som vi har pratat om.
Mm-hmm.
Processkonsulten gör det allra först innan man sen går vidare att försöka lista ut vad som faktiskt, vilken typ av hjälp som faktiskt behövs.
Jag känner att jag
skulle, som man kanske förstår från de här förklaringarna, så är det liksom, det är 3 olika nivåer kan man säga av hjälpande.
Jag skulle säga att jag faller nog i väldigt lätt in i någon form av så här expert eller doktor mode.
Mm.
Är det vanligt eller?
Ja, jag tror det är ganska vanligt. Och det är ju det som man helst vill undvika. Man vill i princip alltid börja på den här tredje rollen, processkonsultandet. Och liksom okay. bygga ett stabilt, en stabil grund att stå på innan man kan gå in och börja lösa problemet. Liksom.
Ja, okej. Okay. Så att du börjar egentligen med att... Men vad är skillnaden då mellan att diagnostisera och processkonsulta så att säga? Det känns som att den här processkonsulten är ganska lik doktorn.
Huvudsyftet med processkonsultingrollen är ju att du ska bygga på det här, den här stadiga basen som ni kan stå på i er hjälpande relation och skapa en jämlik relation. Liksom. Och det gör han ju genom att samla så mycket information som möjligt. För ofta kan det vara så att den som ber om hjälp vet inte exakt vad problemet är. Så ja. Det är väldigt lätt att man hamnar i den här fällan att man börjar lösa fel problem till exempel.
Ja.
Det har ju hänt man... en och annan ja. Gång.
Så du liksom åsamkar hjälp.
Ja, precis. En sån grej kan processkonsultandet hjälpa med att undvika. Liksom.
All right, så du bygger upp liksom någon form av, som du sa, någon form av bas av tillit innan du kastar dig över.
Precis. Det, är liksom ett, det handlar om vilka frågor du ställer och sånt där. Att, till exempel,
okay.
Det kan vara frågor som att så här, berätta mera. Bara en sån sak. Liksom.
Mm-hmm.
Kan du förklara det där lite bättre? Liksom?
Ja. Så här, är det det här du vill åstadkomma? Är det det här? Okej, okay, nu förstår jag. Ja, jag förstår. Du vill bli av med det där problemet. Okej, okay, ja. Så då, du börjar med det där processkonsultandet och sen går in i doktor- eller expertläge.
Mm, precis.
Det tycker jag, har vi satt liksom någon form av spelplan här. Vi förstår nu att det finns vissa saker som vi inte vet, både som hjälpare och mottagare. Vi vill se till förhållandet mellan hjälpare och mottagare så att det inte blir obalans i det. Och vi har nu tre roller som vi kan använda oss av. Till att liksom bygga upp och underhålla det här hjälpande förhållandet, det är hur du ställer frågor.
Exakt.
Och där finns det fyra olika sätt att ställa frågor.
Mm.
Någon form av rena frågor, diagnostiserande frågor eller när du liksom går rakt på sak och blir så här konfrontativ. Och sen så då så här processorienterade frågor. Så jag tänker att vi tar de här med var och en för sig.
Mm.
Rena frågor. Det används initialt för att liksom förstå lite mer. Så här, typ, berätta mera. Eller, jaha. Varför är du här? Alltså inte så här som typ, vad fan gör du här? Utan mer som en doktor kanske ställer. Så här, jaha, ja, hur kommer det sig att du är här? Eller... En av mina favoriter som jag använder mig jätteofta för att jag är så där konkret orienterad ibland. Så bara, nu behöver jag ett exempel. Har du några fler exempel?
Det är typiskt min favoritfråga också.
Ja, eller jaha, när händer det här då? Eller, och det här är liksom också en fråga som jag glömmer bort att ställa. Men den är också väldigt viktig. Och det är så här. Saknar jag någon information nu eller har du berättat allting? Nej, jag kom på en liten grej. Det är ju så att varje gång jag trycker ner gasen så låter det bara squeak! Jaha, ja, det var ganska viktig information. Jag trodde du sa att du hade problem med däcken nämligen. Så där har liksom så här, de här rena frågorna som kanske kan liksom fördjupa den här relationen mellan dig som...
Precis.
Hjälpare och mottagare. Sen om vi går in på det här lite mer så här diagnostiserande sättet. Då kan du ju liksom gå in och diagnostisera så här, okej, vad händer med känslor och reaktioner?
Mm,
om du känner att men det är lämpligt. Och då ställer du frågor som är ungefär så här. Jaha, vad kände du då? Eller vad gjorde du då? Eller, jaha, nej men hur... Hur reagerade du då? Eller, då, vad kände du då?
Mm.
Så då går det liksom på känslor och reaktioner. Eller om du går in på motiv och anledningar, då kanske ställer andra så här diagnostiserande frågor. Då blir det mer i stil med, alltså, varför tror du att du har de här problemen? Och varför har du de problemen just nu? Eller hur hamnade du här? Om det är någon som åkt vilse till exempel, eller gått vilse.
Mm.
Kom ihåg, det var en äldre kvinna uppe på just idrottsplatsen när vi spelade en fotbollsmatch. Och som bara kunde spanska. Och då... Då var det så här, jaha, hur hamnade hon här, var min första tanke. Nej, då hade vi fått liksom instruktioner att gå den här vägen. Och sen så vet jag inte varför, men hon hade irrat in på idrottsplatsen. Hon skulle egentligen vara någon helt annanstans. Men jag kunde inte ställa den frågan på spanska till henne, för jag kan ingen spanska. Men det där redde ut sig, hon kom till rätt ställe. Men då var det så här, hur hamnade hon här? Eller så här, om du vill diagnostisera lite grann. Okej, vad har den här personen gjort eller övervägt att göra?
Mm.
Då ställer du frågan så här.
Vad har du gjort hittills liksom?
Vad har du gjort hittills? Eller vad gjorde de sen?
Har du någon idé vad du ska göra härnäst?
Ja, den är bra också. Alltså jag känner ju liksom att om man smakar på de där frågorna. Då känner jag så här hur hjärnan snurrar igång.
Mm, precis.
Och jag tror att det är ju en viktig aspekt i det här med hjälpandet, att du inte blir fast i någon annans garn. De här fällorna vi snackade om. Och att du tar tag i ditt eget problem.
Nej, precis. Det är ju ett jättebra sätt att återfå den här balansen i förhållandet. Att du låter den personen som ber om hjälp faktiskt få lösa det själv. En typisk ingrediens är bra coachande till exempel.
Mm.
Att man faktiskt får hjälp att bara få igång sin egen tankeprocess. Att man kan lösa problemet liksom.
Ja.
Och inte bara bli skriven på näsan vad man ska göra. Kul.
Det är inte kul. Vi har den här rena liksom undersökande formen, och sen så har vi diagnostiserande. Sen har vi en som är lite mer så där direkt, eller liksom konfronterar folk med någonting.
Mm.
Och då kan det verkligen vara så här. Jaha, har du gått till den personen och konfronterat dem med det? Nej, det har jag ju inte gjort förstås.
Men om du tycker han luktar illa, har du sagt det till honom?
Eller skulle du kunna tänka dig att göra det här? Och sen så kommer du med ett rakt förslag. Skulle du kunna tänka dig att prata med den här personen om det? Ja, nej, men det skulle jag kunna tänka mig. Eller har det kanske slagit dig att den här personen inte gjorde det här av ren illvilja, utan bara för att de blev rädda eller... Hade lite så här,
kände sig hotade.
Kände sig hotade. Nej. Ja, kanske. Det är sant. Sen har vi den här fjärde kategorin. Liksom lite mer processorienterade frågor. Och här känner jag. Om du tycker liksom att den här konfronterande grejen var lite coachig. Så är den här ändå mer coachig skulle jag säga.
Mm.
Okej, visst. Absolut. Vad tror du håller på att hända här mellan oss just nu? Och då får ju den personen så fundera på så här. Vänta det här nu. Det känns som att... Jag är tillbaka i förarsätet kanske och liksom har jag fått lite så här tips om vad jag ska göra. Men nu, ja, okej. Okay, Eller, ja, nu har vi suttit här i 43 minuter och pratat. Känns det som att vi kommer någon vart? Eller, ja, okej. Okay, nu har vi pratat lite grann här. Jag har ställt lite frågor. Känns det som mina frågor är relevanta? Hjälper de?
Mm.
Och då har du liksom... Det är lite så här meta över det hela. Du ställer lite frågor om själva processen. Hjälper processen och ser att okej, men vi är på väg åt rätt håll.
När ska man använda de här olika frågorna då? Kan ju vara en intressant att borra lite i också.
Mm. Nej, men jag tror att du börjar med den här rena undersökande liksom formen först. De enkla frågorna.
Exakt. Man bör nog alltid börja där. Ja. Även om man har lite ont om tid och behöver lösa det här problemet illa kvickt.
Ja.
Jo. Så att man är säker på att man löser rätt problem. Liksom.
Och sen efter det så kanske du ska liksom ta reda på så här, okej. Är det här en akut situation? Och då menar jag inte liksom...
Mm.
Är någon kroppsdel lös eller hänger löst eller något sånt där. Utan är det mer så här, okej, har vi någon tidspress här?
Mm.
Och sen så är det också lite grann beroende på relationen med den du håller på och hjälper.
Precis, de här mer direkta frågorna, de kan du säkert använda ganska snabbt om det är någon du känner väl till exempel och vet hur den här personen kommer reagera. Men om det är någon som du inte känner alls, så kan du inte börja med sådana direkta frågor, för då kommer du ses som framfusig liksom.
Du åker på en propp.
Ja.
Nej, men, jag håller med. Du får liksom tassa runt lite grann först och bygga upp ett förtroende. Sen kan du komma med en direkt fråga. Eller det kan också, jag tycker också liksom den här processorienterade frågorna eller sättet, den kan också upplevas som flummig om du inte har byggt upp ett litet förtroendekapital. Eller så är den väldigt viktig. Alltså det liksom gäller att passa sig lite där. Hur du uttrycker dig.
Mm, precis.
Jag tror att många känner till de här sakerna vi beskriver redan. Men att vi kanske klär dem lite grann i ord nu.
Man inser det när man läser den här boken. Att så här funkar det ju faktiskt. Och de gånger jag har fått riktigt bra hjälp så är det ju folk som har följt de här råden. Liksom.
Mm.
Medvetet eller omedvetet vet man ju inte. Men det är ju liksom... Det är processer som man inte tänker på egentligen.
Nej.
Jag tyckte det var undermedvetet liksom.
Ja, det var en sån här väldigt intressant grej. Jag frågade min fru här och så här. Okej. Så att om jag ber dig fixa en kopp te till mig. Eller hämta ett glas vatten, sa jag. Om jag sitter här och kollar på tv eller så säger jag till dig. Jag kan hämta ett glas vatten. Hur reagerar du då? Ja, då sa hon, nej men då går jag bara hämta det. Ja, då tänkte jag lite så här, bara så där. Nej men hon sa bara, nej men det... Jag är lite på att du har gjort en bedömning redan. Och att den är korrekt. Så jag går och hämtar det. Tänkte jag, vad intressant, tänkte jag. Jag tänkte så här, om någon ber mig gå och hämta ett glas vatten. Då tänker jag så här, men ja okej. Okay. Jag går förmodligen och gör det. Men så tänker jag så här på vägen så här. Intressant. Så här, varför? Det verkar ju... Jaha. Hämta ett glas vatten. Det kan väl vem som helst göra.
Mm.
Så vi pratade lite mer om det där. Och tänkte så här. Ja, nej, men, okej, ja, men det funkar nog. Det funkar i en relation där som är liksom... Där det finns en massa förtroende.
Mm.
Men sen så kände jag så här. Men det finns ju andra. Så här, där det inte... Så här, men kan du hämta den. Gå och hämta den. Man tänker att det är ett barn som ber en vuxen. Mm. Bara, gör det där.
Mm.
Det här skulle jag ju sätta ner foten efter ett tag. Bara, nej men sluta nu. Så här. Jag är inte din betjänt.
Mm.
Städa mitt rum. Gör det där. Jag tyckte det var
lite intressant. Vad är det då? Det är ju att man inte förväntar sig att få motsvarande behandling tillbaka egentligen.
Ja. Vad tänker du då?
Ja, om ditt barn ber dig hämta ett glas vatten. Om du istället ber ditt barn att hämta ett glas vatten så... Med största sannolikhet så kommer de bara titta på dig som du är dum i huvudet.
Kanske.
Om du inte har uppfostrat dem väldigt väl förstås.
Ja. Gå ut och klipp gräsmattan. Mm. Okej. Okay. Alltså någonstans känner jag att det finns en liten så process som ifrågasätter saker och ting. Det är lite kul att så här mikroanalysera såna här saker.
Mm, precis.
Med beslutsprocesser. Eller så här, kunde det vara så här. Om jag... Liksom vänder mig till dig och så bara... Nej men Tobbe, fixa en kopp te till mig. Och du skulle antingen så här kunna så här, titta på mig och bara... Jaha, okej. Okay. Varför sa han så där? Var det någonting annat? Eller så skulle han bara... Skulle du kunna säga, vad fan händer nu då? Eller, vad då för te? Eller, det kanske är kodord för något. Han kanske menar att jag ska gå och blanda en Negroni.
Mm.
Eller så skulle du kunna säga så här... Jaha, ska jag brygga en ny kanna eller ska vi ta den här gamla som har stått där? Men du måste ändå reagera. Annars så tycker jag ju att du är liksom knäpp.
Ja.
Du kan säga, men brygg ditt eget te eller... Ja, snart. Och det där är lite intressant i förhållanden tycker jag. Man liksom, man lever ihop. Så att jag tycker att vi kan låta våra lyssnare mikroanalysera just det där, den grejen. Så här. Hämta ett glas vatten eller hämta en kopp te eller något liknande.
Apropå det här med social ekonomi också. Han nämner ett roligt experiment man kan göra.
Mm-hmm.
Om någon kommer till dig och så här, du, det hände en jätterolig sak häromdagen. Och ska börja berätta någonting för dig.
Ja.
Om du bara så här, gör stone face.
Ja. Ja, det är
det liksom att när någon berättar någonting för dig så ingår det lite i det sociala kontraktet att du ska så här, nicka och liksom, så här, visa att du lyssnar.
Ja.
Och gärna komma med någon så här rolig kommentar och sånt där. Liksom.
Men
om du istället bara struntar i det så kommer det se hur länge det kommer ta innan personen liksom så här, lyssnar du? Eller sådär.
Oh, ja.
Det blir liksom väldigt konstigt om man struntar i de där signalerna.
Jag sitter och skruvar på mig här. Det där. Ja. Men så fort man pratar med någon så förväntar man sig en reaktion tillbaka. Så här, Men det är också skönt, eller inte skönt, det är också en så här märklig grej. Jag pratade med en man på telefon och så förklarade någonting. Och han betalade tillbaka så här jättemycket. Så han bara, Och så först bara skojar han med mig. Så jag, så här, jag gjorde en liten paus. Och då gjorde han också en paus. Och så fortsatte jag, han bara, Så en sån här kul sprut.
Han drev ju bara med dig.
Nej, jag tror inte det. Han var väldigt ivrig. Ja, det var fantastiskt roligt.
Mm.
Nu har vi pratat ganska mycket om vad det är hjälp, förhållandet, tilliten, vad man inte kan veta som både mottagare och hjälpare, rollerna och de här undersökande formerna. Jag tänkte att vi skulle försöka knöka in lite grann om det här med lag och hur lag funkar, alltså team. Men det känns som att jag sneglar lite på klockan här och känner att det blir ett långt avsnitt ändå. Så vi spar den till en annan gång.
Mm.
Och så går vi, så det får bli liksom som en liten teaser. Så går vi egentligen rakt på de här 7 principerna som vi hintade lite grann om förut.
Mm.
Princip nummer 1. För att effektiv hjälp ska kunna uppstå så måste givare av hjälpen och mottagarna av hjälpen, de måste vara redo båda två.
Ja, och mottagliga liksom.
Mm. Och ett tips är liksom emotionellt, liksom, är du redo innan du ger eller tar emot hjälp? Eller ett annat tips då, för känn att du säger, jag är redo och jag vet vad jag vill få ut av det här. Och som hjälpare då, bli inte upprörd om någon inte tar emot din hjälp. För då var de inte redo.
De kanske inte var redo.
Nej.
Princip 2 då, har precis med det här som vi har pratat så mycket om nu, med den här jämställda relationen. Att för att få effektiv hjälp så behöver du den här jämställda relationen, hjälpande relationen.
Ja, jag skulle vilja säga liksom ömsesidig. Fast det kanske är mer ett jämställt.
Ja, att ni måste befinna er på samma nivå på något vis.
Ja.
Den ena kan inte ställa sig över den andra, för då blir det inte effektivt. Och då får man ju tänka på det som tips, att mottagaren kanske tycker det är jättejobbigt att be om hjälp till exempel.
Ja.
Det där är ju liksom vad vi har för självkänsla och sånt där. Vissa personer har mycket svårare att be om hjälp än andra och sådär.
Princip 3 då. För att det ska bli någon form av effektiv hjälp överhuvudtaget så måste den som hjälper använda sig eller befinna sig i rätt roll. Om ni kommer ihåg experten, doktorn eller processkonsulten.
Yep.
Ett tips då till hjälparen är att försök inte anta någonting utan kontrollera först. Det finns ju så många saker som ni inte vet så att säga. Som hjälparen inte vet och mottagaren inte vet. Men se till att liksom ta reda på det då. Och under tiden, under det här hjälpande liksom utbytet, se till att kontrollera så att liksom hjälpen, är den fortfarande önskad och når du fram. Och sen om du är mottagare så liksom, var inte rädd för att säga, nej men nu fattar jag inte. Eller liksom så här, upp, sakta ner här. Eller ja, nu känner jag att jag vill göra det här. Så liksom kommer lite feedback.
Just det. Princip nummer 4. allt du säger och gör är en intervention. Det är i alla fall det är någonting som kommer påverka ert framtida förhållande.
Mm.
Och det bör man liksom ha i åtanke.
Ja.
Så att, som hjälpare så bör man hela tiden så här utvärdera det man tänker säga och så här, hur kommer det här påverka vårt förhållande?
Det känns som att jag vill så här, liksom köra någon så här bullet time varje gång jag ska hjälpa någon då. Lite så här sakta ner.
Ja, precis.
Så, vänta, för...
Lämpar det sig att komma med en direkt fråga nu eller ska jag liksom köra vidare med lite sådana här rena frågor?
Mm, mm.
Så att nej, det, liksom, det är väldigt lätt att bara komma lite plumpt med någon alldeles för direkt fråga som liksom bara gör att den som du försöker hjälpa sluter sig fullständigt och bara säger, nej, jag fixar det här själv. Du kan gå nu.
Usch, ja. Jo, det leder oss in på liksom princip nummer 5 som är så här, en effektiv hjälp börjar alltid med de här rena frågorna. Om ni kommer ihåg så är det så här, berätta mer eller oj, nej men visst. Oavsett hur liksom så här, du känner i kroppen så här, det här måste vara 65,000 gången jag hör det här. Låtsas som att det är första gången. Jaha, det var intressant.
Princip nummer 6 då. Det är mottagaren som äger problemet.
Mm.
Det handlar ju också om det här med rena frågor och sånt där. Att liksom stövla inte in och ta över problemet. Och liksom så här, jag vet exakt hur vi ska lösa det här. Det har vi sagt flera gånger nu. Men... Och oavsett hur likt ett annat problem som du har råkat ut för det här är. Och du känner att du vet precis allting om det här. Så är det faktiskt den andra personens problem och inte ditt.
Ja, och den sjunde och sista principen då är, det är inte så att du alltid sitter på alla svaren. Utan det är helt okej att säga så här, nej, alltså jag har kört fast helt och hållet. Jag tror inte att jag kan hjälpa dig längre. Och ibland då så blir väl någon förbannad och säger bara, vad fasken, du ska ju kunna sånt här ju.
Mm.
Oh, men du kanske inte har alla svaren hela tiden.
Nej, och det är viktigt att vara ärlig då liksom.
Mm.
Om du känner så här, det här har inte jag någon som helst kunskap om, så har man ju alltid möjligheten att den som ber om hjälp har kunskapen någonstans bak i huvudet och du kan hjälpa personen ändå och få fram det.
Ja.
Men ofta så är det så att ingen av er har den kunskap som behövs.
Nej.
Och då måste man ju liksom, nej, du får gå till någon annan. Jag kan inte hjälpa dig.
Jag tycker det är fascinerande det här med hjälp. Det känns liksom som det här är kittet i att bygga relationer.
Mm.
Men du kan inte bara springa runt och åsamka hjälp på människor.
Nej.
Utan det kan ju direkt skada relationer. Så du måste ju ha lite känsla för feeling. Jag kommer att tänka på en gammal kollega som jag hade som skulle hjälpa en dam av bussen. Och han kom upp på kontoret och liksom, jag måste bara berätta en sak. Och skulle han hjälpa en dam av bussen. Tagit tag i hennes den här gåstol.
Ja, jag tror det.
Jag tror att de flesta får en liten bild över. Ja, det ser ut som hon ska av bussen. Så han tar tag i den här gåstolen. Och bara liksom rycker tag i den mer eller mindre. Och ställer den på. Och hon typ nästan flyger med av bussen. Och den där gåstolen viker ihop sig. Och hon nästan kollapsar på trottoaren. Sliter upp ett paraply och liksom börjar så här slå mot honom. Så hon trodde väl att han kanske skulle sno den där gåstolen eller någonting. Så han fick ju typ jagen där av en gammal tant. Hon verkade inte alls vara så sugen på att bli hjälpt av honom. Så att man får vara lite försiktig med hur och vem som ni bestämmer för att hjälpa, så att säga.
Mm. Det var inget superkonkret avsnitt, men jag tror att vi har en bra grund för framtida ämnen.
Där vi kommer bli superkonkreta.
Mm.
Folk som vill komma i kontakt med oss då, hur gör de?
Då är det Twitter som gäller. @vag_74 för podden. @TobbeAnderberg för mig. Och @Elnestam för dig.
Mm.
Och så finns vi ju självklart på mail också. Rakt ner i skräpkorgen går det. Nej. Självklart inte. podd@edical.se.
Då hörs vi igen om 2 veckor.
Ja. Det får vi se. Tack för att ni lyssnade så här långt.
Tack för att ni lyssnade. Ha det bra. Hej då.
Hej då.